det måndag och dags att spela in en ny podd med Hockeystudion. Abris, hur var din helg? Du har hållit på med något annat underlag än is, har jag förstått.
Ja, det blev lite golvslipning faktiskt i helgen. Plus lite jobb och lite uteliv och lite annat. Så det var en bra mix.
Håller du in ett ekgolv eller vad var det du höll på med?
Vi slipade ett furugolv och sen har det varit såpskurning efter det. Det ska vara ett sånt här gammaldags skurgolv, har jag fått höra.
Du är gammal snickare om våra lyssnare inte visste om det. Hur många år jobbar du som snickare?
Vad blev det? 15 kanske? Typ ja, mellan 17 och 32.
Och då så nailar du eller spikar du fast nyheter. Intressant karriärsförändring. Vi hoppar rakt in på de hetaste grejerna som vi upplever just nu. Och måste starta med den gudomliga hockeymatchen i lördags mellan Leksand och Frölunda. Jag vill påstå att det är en av bättre hockeymatcherna jag sett sista tiden. I alla fall i grundserien.
Håller med.
Vad var det som gjorde att matchen blev så bra? Eller så underhållande. Är bra och underhållande samma sak? Ska vi liksom slå fast det först?
Ja, jag tycker det. Jag tycker nog att det beror på vad man ser som underhållning. Ser man ett jättedassigt försvarsspel och bara massa mål som underhållning, så är väl kanske inte bra underhållning samma sak. Men om man gillar själva tävlingen, kampmomenten och taktiska spelet och allt sånt som underhållande, så är ju bra underhållande samma sak för mig.
Ja, jag tyckte matchen hade lite allt. Vi har Hellqvist raseri som vi kommer komma in på senare. Vi hade en stjärna som blev tacklad av en annan stjärna, eller två av SHLs största profiler, var inblandad i en incident på isen. En del kan kalla det för knuff, en del kan kalla det för tackling, en del kan kalla det för interferens. Vi kommer komma till det senare. Vi hade stolpskott. Vi hade att det var jämnt i resultat i den tiden. Det var liksom inget lag som drog ifrån den. Medan 7-1 match blir ju inte så underhållande. Då stänger man av till slut, eller man blir inte engagerad på läktaren. Vi hade ett nyförvärv till Leksand, Mr. Müller, som drog på sig tre utvisningar första matchen för samma förseelse. Bara en sån sak, så att säga. Så han måste ju fundera på vilken liga han har kommit till, eller vad han håller på med, eller vad som händer. Så hade vi en del snygga mål, och som jag sa, det var rasande spännande på slutet. Jag skulle inte se den här matchen, utan jag skulle ha mellokväll, eller om man kallar det för dem. Det gick inte. Jag kunde inte släppa blicken. Jag bad nästan alla andra som var i rummet: nu får ni vara tysta, för det här är otroligt här som sker, så att säga. Så att jag fick ta över hela den här mellotillställningen bara för att följa den här hockeymatchen. Så att jag samlade väl inte popularitetspoäng i lördagskväll hos mina nära och kära kanske.
Nej, jag vet inte om vi ska grotta ner oss i det, men vad är en mellokväll och när startar den?
Ja, men det man kollar på Melodifestivalen, det var väl enkelt.
Kanske. Den börjar väl 8 eller något sånt där, va? Så det var väl,
ja, precis. Man ska ju betta innan och gå igenom och fundera på och ranka och sådär. Så att det är väl så. Ja, så ja. Skulle du äta tacos och jordnötsringar och ja, du vet allting. Liksom,
ja, ja. Ja, då förstår
ja,
jag.
Ja, men jag tyckte den här matchen var helt otrolig. Men den största snackisen var ju, och sen kan vi också fundera på varför blir den här en snackis. Men det var ju alltså då en tackling i, skulle säga, jag tror att det var det slutet av den första perioden, är det korrekt?
Ja, det var däremot mot, ja, i alla fall, ja, precis. Det var slutet eller något.
Jag rusade hem från Hovet där, så att jag var lite efter och sådär. Jag var ju på Djurgården-Växjö precis innan, och sen så var det bilkörning söderut från Hovet och så vidare. Så att jag halkade in lite snett i allting. Men det var en incident med Patrik Zackrisson, Peter Sellarik i Leksand som höll på med ett anfall. Joel Lundqvist skulle försvara, jagade. Zackrisson missförstod en switch man trodde skulle bli. Och igen, här finns det olika beskrivningar av vad som sker. Om det är interferens, om det är våldsam tackling, om det är ett överfall eller om det är en knuff. Då. Men Joel trycker till Sellarik i alla fall, så att han till slut får lämna isen. Han spelade ett byte efter det här, ska vi veta. Och det är också intressant, för då kan man kanske av det avgöra hur allvarligt skadad som Sellarik är. Men efter det här i den andra periodpausen, så vi kan väl lyssna lite på vad Björn Hellqvist tyckte om den här förseelsen.
Vad säger de första perioden, Björn?
Jag tycker vi är ute på jävligt tunna is i svensk hockey. Vi känner att man tar bort målskyttar, anspelare, dyra importer som gör det för jävla bra.
Vad tänker du på tacklingen?
Jag tycker inte det är okej någonstans att man kör över Peter Cehlárik när han inte har pucken. Han är ute förmodligen länge.
Här har du
det är ingen bra skada. Jag behöver inte se det. Jag har sett den som redan. Skitriver den visar. Det är inte okej. Okay. Då får du vara öga för öga, tand för tand. Vill vi ha hit Gun så fighters? Inte fan vet jag. Ska vi inte ha hit den typen av hockey? Då får vi döma matchstraff på de situationer.
Kan du se någon förklaring till att det blir en växelbyte mellan Zachrisson och Cehlárik och Joel Lundqvist tror att Cehlárik har pucken?
Jag skiter i vad han tror. Det är följden jag är ute efter. Det är inte okej.
Ja, vad säger du om hela den händelsen och Hellqvists utbrott?
Ja, vi kan väl dela upp den i två då, så vi tar Hellqvists uttalande och händelsen efter det. Men jag tycker att det är, jag tycker att det var uppfriskande. Jag är ju, jag vet inte, kanske är något så här, jag gillar ju att lyssna på Björn Hellqvist. Jag tycker att han...
Hör du vad han säger? Han pratar så lågt.
Ja, jo, men nu pratar han ju inte lågt i alla fall, så nu gick det inte att skylla på. Nej, men han har alltid någon tanke med det han säger. Han
är, tror du det?
Ja, det tror jag. Även fast han är arg så är han skarp. Och det gillar jag. För att det här med att man bara är arg och bara liksom fradgan bara rinner och man är, det går jag inte riktigt igång på. Men när man har ganska, bygger upp det med ganska bra argument och liksom har, jag tror att han hela tiden har en baktanke med det han säger. Och det här, i det här fallet så tror jag att det här är fan inte okej mot mitt lag. Det
men vad ville han, och du menar att Frölunda skulle lyssna på det här och ska bli rädda då, eller vad tänker du på?
Han sänder ju signaler ut till både till Hockeysverige och till alla andra att Leksand är ett lag som ska vara med och tävla om det här. Och det handlar väldigt mycket om mentala saker också. Jag kan ju ta upp det här igen med det uttalandet han hade i Göteborg tidigt i höstas, där han gick ut och sa att vi är tillräckligt bra för att vara topp 6-lag om vi tävlar om det här. Det är ju exakt det Leksand också har gjort, och där han hängde ut spelare till viss del och sa att de här måste tävla hårdare om vi ska ta nästa steg och vara med och tampas med de här topplagen. Och
jag gillar... Zachrisson, lagkaptenen, var ju tuff mot.
Ja, exakt. Och jag, som sagt tidigare, jag tycker Zachrisson gör en av sina bästa säsonger någonsin efter det. Så att det är ju det där. Jag gillar ju att det är... Det är förhållandevis lite snack och mycket verkstad. Alltså han
men om man ska sända signaler till laget så ska man väl skicka signalerna till laget, inte ut i media.
Nej, man var ju viktigt att skicka utåt också. Jag menar, det Leksand har gjort den här säsongen är jag grymt imponerad av. Jag känner ju på allvar att det som har varit, alltså Leksand har väl en högre spetskompetens i laget än vad Frölunda har. Det Frölunda är så otroligt bra på är ju det här att varje byte vara där, tävla, vinna små kamper, göra rätt saker i match efter match efter match, även om det svajar även där. Men alltså, de senaste åren har man ju varit bra på det. Och det är ju där, klara läxan av den biten, så har man ju definitivt skicklighetsnivån för att vara med och tävla med de här lagen. Men det är ju det man har varit tveksam till, och hur lång tid kommer det att ta. Om vi tittar på de här lagen som Brynäs, Linköping, HV, in med nya tränare, man ska bli ett mer hårt jobbande lag, man ska ha struktur. Så det är ju ingen av dem som har lyckats egentligen, kan vi väl säga. Bert försvann, Ram försvann, Peter Andersson jobbar på här tufft. Hellqvist har ju gått in och förändrat en kultur, han har ju verkligen gjort. Och det är imponerande för mig, för det är inte så himla lätt, och det är inte så lätt att göra det på kort tid heller. Så därför så kan jag gilla hans uttalanden, för jag tycker att han bygger upp dem på ett bra sätt. Det är inte bara snack för snackets skull, utan han visar också resultat med det, med det laget han gör, med det laget han har. Och de här signalerna som man sänder hela tiden. För jag känner hela tiden att ju mer jag ser och hör om Leksand, så känner jag att ja, men de vill vara med och jävlas med Rögle och med Frölunda och med Luleå och de här lagen. Sen får vi se om det, hur långt det räcker redan första året här. Men just den här förändringen i attityden där. Att vi är inget lag som man liksom bara kommer upp och gör lite som man vill med.
Nej, och det är ju bra. Och jag håller med om att det var uppfriskande med att höra det där. Det är ju det som gjorde att hela den här matchen växte också. Från att vara en riktigt rolig och bra hockeymatch till att få andra dimensioner. Jag tror att jag lyssnade på presskonferensen efter matchen. Och Roger Rönnberg var väl lite... Han var lite Roger Rönnberg, kan man väl säga, och delade väl ut en liten känga till media där, för att det var enda media pratade om under matchen, det var om Björn Hellqvists raseriutbrott, varför han var så arg. Han var också inne på Björn att nu ska han ta hit en god, nästan fick man känsla av, att nu ska det bli öga för öga, tand för tand.
Ja, men det han säger är ju att vi har ju inte det systemet i svensk hockey, och det köper jag väl det är vi väl överens om att vi inte vill ha. Men då är det ju också viktigt att liksom rättsapparaten fungerar bra. Och det har han ju en poäng i. Sen kan man ju tycka olika om tacklingen eller interferensen eller vad man nu ska säga. Det kan man väl göra. Men det är det jag menar, att det finns ändå ett intressant resonemang i det mesta han pratar om, tycker jag.
Ja, det är intressant att du ser de signalerna. Han är ju också i ett känslomässigt tillstånd. Han har kommit precis ut från omklädningsrummet. Om jag minns det här rätt så var det här inför andra perioden. Han kanske har sett sin bästa målskytt och få behandling och får någon typ av uppfattning att det kan vara färdigspelat för resten av säsongen. Nu tror jag inte att det är det, utan jag hörde Peter uttala sig i en intervju här med Mittmedia, och då lät det som att det var week to week. Det vill säga att det kanske inte var month to month, utan att det kanske bara var en smäll mot en led som ömmar, är nyckelbenet av då. Ja, då är det ju oftast att Brooke Little har varit borta hur länge som helst, känns det som då. Så att då kan det nog vara att säsongen är över. Jag tror att han inte känns med sig tillstånd. Jag tror inte han hinner tänka så mycket på signaler utåt. Jag tror att han är så uppjagad i kroppen så att han kan inte riktigt vara resonlig, tror jag. Jag köper inte signaltänket fullt ut. Om han gör det så är han sjukt klipst i ett tillfälle där han är upprusad och alltså liksom skulle nästan behöva skicka kanske Karlberg till en intervju, för han är i ett tillstånd där han kan säga lite vad som helst. Och det är inte så bra när man får en tv-kamera och hörlurar slängt på sig. Så tror jag i alla fall. Men lyckas han vara stringent, ärlig och även ytterst smart, så då ska han ju bli applåderad. Att han lyckas få en så mycket airtime och få ut vad han vill ha sagt om Leksands IF, då gör den första att gratulera.
Det är väl klart att det är väl en kombo. Jag säger inte att allting är exakt uträknat, men han är ju inte bara tokarg på det sättet, utan han har ju faktiskt jag tycker att han har ett ganska vettigt resonemang. Sen kan ju andra tycka att han bara är dum i huvudet, det är mycket möjligt, men man tycker ju olika och så, men det är ju en kombination, tycker jag, av att han är väldigt arg och frustrerad över att det får gå till på det sättet, och samtidigt så tror jag också att det finns en tanke med vad han säger. Vi ska titta på
del två i den här själva grejen. Eller vad vill du säga?
Jag ville gå till del två.
Jaha, okej. Okay. Ja, del två. Då har vi ju straffet då. Det var till slut 2 minuter för interferens för Joel Lundqvist. Och det här blev ju en vattendelare såklart. Lördag kväll, en tackling. Vi har två starka varumärken, två starka klubbar som väcker mycket känslor. Vad ska vi i hockeystudion tycka om själva smällen?
Ja, det finns ju ett stort problem med den, och det är ju att Cehlárik inte är puckförare och inte ens är i närheten av att vara puckförare. Och jag tycker väl i det här landet har vi fullt upp med att få puckföraren att vara observant på tacklingar, och en diskussion vi har haft att är man puckförare så måste vi försöka få en bättre förståelse för att man är tacklingsbar. Och ska vi börja lägga ansvar också på dem som inte ens ha pucken och inte ha haft den på väldigt lång tid innan smällen kommer heller, så jag tycker det blir väldigt svårt i det läget vi är nu. Så att för mig så är det svårt att lägga någon skuld på Cehlárik i det där läget. Och i och med att han inte är puckförare, det är ju en interference då, och då kan man ju diskutera om den är vårdslös eller inte. Nu är det väl Petter Tesser om bevin tvåa eller Petter Tesser, det är väl viktigt om den är tvåa eller femma. I min värld så tycker jag att den är vårdslös för att vara en interference. Om inte det där är en vårdslös interference, så vet jag inte vad som är en vårdslös interference. För den är ju, Joel Lundqvist menar inget illa med det där. Han kommer ju jättetokigt in i situationen, missbedömer den helt och så. Men det kan ju liksom inte ursäkta för att i mina ögon är det vårdslös interference. Sen är det ju alltså domaren säger då i en tv-intervju att det som är att han ramlar olyckligt in i sargen. Ja, men han ramlar ju in i sargen på grund av att han blir överkörd med en interference. Så att då, jag tycker att den kan definitivt klassas som vårdslös och att det är en hög skaderisk. Jag skulle tro, kör du den där 10 gånger så tror jag nog att du har 7 skador på en sån där smäll. För du är ju väldigt sårbar i ett sånt läge när du inte ens en meter från sargen, inte i närheten av pucken. Så att det är min uppfattning, men det finns ju många som tycker annorlunda.
Om han inte blivit skadad, Peter, hade det blivit liv om den där smällen då?
Nej, men det är väl alltid så att det blir mer uppmärksammat när det blir en skada. Sen är det ju uppmärksamheten är en sak. Sen gör man ju alltid en bedömning av situationen. Jag har ju själv varit väldigt för att man ska, eller tycker att det ska ju, det är ju handlingen som ska bedömas, inte konsekvensen. Men, och det är ju fortfarande så det ska vara. Däremot så blir ju situationen mer uppmärksammad i och med att det blir en skada. Man tittar lite extra noga på den och så vidare. Men det är ju två olika saker, tycker jag. Och där är väl... Där är jag ju inte överens med domaren när de säger att den inte är vårdslös. För att jag tycker absolut inte den är våldsam, det är den ju inte. Men däremot så är den ju vårdslös i ett sånt läge när man missbedömer den så.
Det blir alltid diskussioner om tacklingar och som sagt, finns det två eller tre eller fyra eller fem läger? Jag vet att de kollade på den här händelsen i situationsrummet efteråt och kom fram till att den inte ska gå vidare. Jag tror att det blir sånt liv om det hela, för att det är, Joel är ju en grym tacklare. Jag kommer ihåg att vi hade någon podd i höstas. När jag kom från en match från Hovet, det måste ju vara Djurgården-Frölanda givetvis som spelade. Och jag tror att Joel fullföljde en tackle på Högström. Så att det small så mycket i kortsargen. Så att, nu var det inte 7000 på matchen, utan det var snarare kanske 17 personer. Men alla 17 personerna tappade andan för att det var sån kraft i den här tacklingen. Och det är ju det som blir problemet här. Att Joel är en sån skicklig tacklare och ganska låg tyngdpunkt. Han är som en fyrkant, så att smällen han delar ut mot Selleck, jag vill inte säga att den träffar huvudet, jag tycker att den träffar kroppen. Men det kommer med en sån kraft. För det blir ju att Selleck åker från ena hållet och han från andra hållet. Och med det vill jag ju säga att vi ska ju inte liksom döma riktigt för vad verkan är längre då. Jag tycker att det är en vanlig interferens. Jag kan inte komma längre. Har han träffat huvudet där, då är det ju en huvudtackling. Då är det ju en avstängning. Men jag tycker inte han gör det. Och vårdslös, ja. Det är ju väldigt... Du har ju själv spelat hockey. Är det inte oerhört svårt i Joels läge där att avbryta en tackling? Är det inte omöjligt?
Ja, alltså det är ju mycket möjligt, men du får ju stå. Alltså det är klart att det är svårt.
Om han slappnar av där, då är det ju han som kan göra illa sig liksom.
Jo, men du bör ju vara rätt säker på att du tacklar en puckförare ändå. Liksom. Du kan ju inte chansa. Vi kan ju inte ha ett system där vi släpper alla där de tror att någon... hade pucken.
Nej, men han fick ju ändå 2 minuter för interferens.
Ja, absolut. Och jag säger att det är lite då, alltså det är ju kanske petitesser vi pratar om det ska vara en 2 eller en 5, och det kan vi väl landa i det. Sen är det viktigt också att det blir ju så, det här handlar ju inte om spelaren. Jag tycker att Joel Lundqvist är en av seriens absolut bästa tacklare. Det är en av de hockeyspelare jag beundrar allra mest i den här ligan. Jag har inget emot Frölunda som ett hockeylag. Jag har inga sympatier för Leksand som ett hockeylag med en andra. Men det blir så otroligt. Alltså man måste ju försöka lägga bort de där sakerna i det här. Det är det som är svårt om man själv sitter och resonerar utifrån neutral vinkel. Och sen har man supportrar från båda håll som naturligtvis är färgade av sina lag. Då. Så att det därför blir ju oftast de här diskussionerna rätt fruktlösa. Tyvärr. Och kan man lägga bort det där och bara se situationen, hur man upplever den, så blir det lättare.
Det som har skett sista tiden, jag vill inte säga att det är en corona-kaos över svensk hockey. Jag tycker att vi ser att det öser in spelare. Och vi får också väldigt många klubbar som byter spelare. Eller man kanske inte byter spelare, man värvar spelare från konkurrenter. Jag tänker på Palve, Iljomäki, Stoa, Anton Karlsson. Jag kanske har glömt bort någon. Är inte det här ganska friskt och häftigt att vi ser det i svensk hockey? Nu är det ju inte trader som vi har i Nordamerika, för där är det ju... Där ska antingen gå pengar eller spelare åt båda hållen. Här blir det ju en ren värvning. Men jag tycker att det är häftigt att se. För att det vi har fått en effekt av, i alla fall hittills, det är väl att vi har sett många spelare som har studsat upp i den nya klubben och fått andas ny morgonluft.
Ja, det är väl sunt ut ekonomiskt perspektiv i alla fall att man byter spelare inom ligan. För då blir det väl ändå att pengarna stannar kvar i ligan, med tanke på att vi befinner oss i en ganska tuff pandemi och en ganska ännu tuffare ekonomisk situation. Så att det är väl bra. Att man gör så då. Sen har det väl kommit in spelare även utifrån också som man kan ha synpunkter på då. Men att man i alla fall byter inom ligan känns ju som att kapitalförstöringen blir som allra minst då i alla fall.
Ja, Palve gick ju från Linköping till Brynäs. Han gjort 4 poäng på 9 matcher. Du har ju bra koll på Brynäs. Varför lyckas han hyfsat till Brynäs nu men inte alls i Linköping?
Jag vet inte, har det gått så bra i Brynäs då? Jag är inte superimponerad.
Jag ser bara 4 poäng på 9 matcher, säger jag i alla fall.
Förstörde jag din tes nu eller?
Nej, absolut inte. Man måste vara olikstänkande eller olika.
Nej, men jag
eller är han för trög liksom? Är han för långsam och sävlig i tankar och ben liksom?
Jag tycker att han är lite lätt, om jag ska vara ärlig. Han är ju väldigt, liksom, han har ju bra känsla i händerna. Han kan ju lägga en flippmacka och han kan ju, ja, göra ett backhandmål som han gjorde senast nu mot Malmö och sådär. Men i övrigt tycker jag att det blir mycket utsida på honom faktiskt. Sen är det möjligt, jag vet inte om Brynäs jobbar med honom under en period, att det kan bli bättre. Jag tycker väl att det har sett lite samma problematik egentligen som det var i Linköping. Att det blir mycket utsida och lite för klen för att liksom ta sig in i det där området som krävs. Förlora lite mycket närkamper tycker jag också. Nu hade de ju satt ihop någon ny kedja med Harper, Deschain och Palve där, som gick väldigt bra och gjorde alla tre målen. Och så det kanske är en omgivning som han trivs i också. Då. Men jag tror man förväntar sig lite mer faktiskt där.
Då har vi Ilomäki då. Kan du köpa den då? Två mål på två matcher.
Ilomäki är ju en... Alltså, det är ju en jätteskicklig spelare. Jag tycker det var kanon.
Vad hände i Luleå då, om vi börjar där?
Ja, men det var väl... Det är ju ingen Thomas Berglund spelare riktigt på det sättet. Dels var man väl oense om vilken position han skulle spela på. Ilomäki själv ville väl spela center och han använde så mycket som ytterforward där. Sen är han ju inte riktigt den här Luleå-prototypen på något sätt. Alltså han är ju inte riktigt den här som åker järnet hela tiden. Och
men är Olausson och Klasen det då?
De har ju blivit lite så. De vet ju ändå på ett sätt vad som förväntas, vad man måste göra miniminivån för att spela under Thomas Berglund. Så har de ju ändå liksom anpassat sitt spel efter det. Jag tror att Ilomäki hade lite svårare med det där. Men just att han lite synd för Luleå kanske att man inte kunde utnyttja hans skicklighet mer då. Sen ska det ju passa in i laget också som lagkamrat och hela den biten, och jag vet inte exakt hur det har varit med det uppe i Luleå heller, om jag ska vara ärlig. Så att, men för HV är det ju en jättebra spelare att få in. Han sitter ju väldigt, väldigt bra offensiva egenskaper som jag tror också HV är väldigt, kommer att ha stor nytta av också, är beredd om att ge honom lite mer frihet tror jag än vad fallet i Luleå.
Lite häftigt att HV gör också, för de går lite all in på att vi ska inte hamna på plats 13 eller 14. Sen kan man diskutera om det är ekonomiskt försvarbart, men det får ju Agne och Johan Hult och det gänget stå till svar för. Alltså, att man tycker har så råd med det här. Men under säsong har man alltså värvat Ryan Stoa, Marcus Svensson, Ilomäki, Matt Donovan, Jordan Murray och Miska Sikonen. Det är inga små förändringar man gör, och det är inga nobody som man trycker in. Så att HV visar ju mot sponsorer och fans att vi ska inte åka ur, vi ska vara kvar i SHL. Punkt slut. Och det, jag tyckte Nils Andersson sa det ganska vettigt i Simors studio i lördags. För att först så tog man ju in Stoa. Och sen kom ju Svensson in som en typ av tredje målvakt eller backup. Eller vad man ska kalla det för, så att säga. Men det vart ju ingen förändring. Det vill säga att det är ganska... Nisse menar på att kommer det en spelare till ett krislag då. För HV får man kalla för ett krislag. Så händer ingenting. Man måste göra en större förändring. Och det har man ju verkligen gjort nu. När man har fått in då Ilomäki, Donovan Murray och Sikonen på kort tid. Då får du en annan hierarki i laget och det händer grejer. Jag tycker det är häftigt att man öppnar plånboken som man gör. Sen får vi se det om på tre års sikt om det var värt att sänka sin likviditet eller vad det nu får för effekt på ekonomin. Det är ju en annan fråga, men man har i alla fall visat att vi ska inte hamna väldigt långt ner i serien. Och jag tror att HV kan göra en ganska positiv resa nu. Nu är vi ganska långt upp till Djurgården, men man kan i alla fall komma på den sista slutspelsplatsen, och jag tror att ett HV som är i en positiv utvecklingskurva blir inte så roliga att möta för kanske exempelvis Leksand eller Färjestad eller Skellefteå.
Nej, och det är ju det som fördelen har med SHL-klubbarna, etablerade SHL-klubbarna, att du har ändå möjligheten, ekonomiska möjligheten att göra den här typen av satsningar. Det är därför också är så tufft att etablera sig i SHL, för du har inte riktigt de där musklerna. Och när det börjar brännas för några av de etablerade lagen, då gör man en shoppingrunda som vi har sett exempel på nu med HV. Även Brynäs har ju plockat in ganska mycket. Malmö har ju också plockat in en hel del här under. Nu har vi Oskarshamn också. Det är lite skillnad i år i och med att det är lite billigare med spelare och sådär. Men hur den är, de här etablerade klubbarna har ändå... De har ändå liksom några krockkuddar att ta till där när de säsonger som det krisar.
Och det här gör att vi väldigt, på ett väldigt enkelt sätt kommer in på bottensidan. Och vi måste lite analysera på den. Eller ska vi till och med säga, njuta av den? Kan vi säga så?
Ja, vi har väl kanske den lyxen att vi kan njuta. För det är klart att det är kittlande. Jag har väl varit för att man kanske inte skulle hamna i den här situationen med att under de här förutsättningarna att ett lag ska åka ur. Då. Men nu är vi ju där och det är klart att det är ju väldigt kittlande. På samma sätt som jag tycker toppstriden också är intressant, måste jag säga. Så är ju bottenstriden något i hästväg, måste vi säga. Vad har du för känsla? Vilka ligger mest pyrt till?
Jag tänkte jag skulle dra tabellen och nu är det lite beroende på när ni lyssnar på det här. Och vi bandar ju här på måndag förmiddagen just då. Nu är det ju ett landslagsuppehåll så att det brukar ju vara walk in the park att kunna berätta en tabell ser ut. Men den här landslagsuppehållet är lite annorlunda på grund av pandemin så att man kommer att spela matcher under den. Men vi har HV71 på 43 poäng. Oskarshamn 43 poäng. Linköping 43 poäng. Och sen har vi Malmö och Brynäs på 41 poäng. Nu återger jag inte antal spelade matcher för det skiljer sig lite. Och Malmö har en uppsida där för de har spelat lite färre matcher. Jag vill likna den här bottenstriden med den som vi såg. Jag tror det var den som vi såg 2011. Och jag hade förmånen att åka ner till, vi ska säga, det var Linköping. Eller det var Modo mötte Linköping. Kommer du ihåg vilken match jag menar?
Ja, jag kommer ihåg det här och de hade väl bytt
Modo
från
Modo-Linköping var det.
Det lyckte va? Och det var Albrandskris.
Modo mötte Linköping i den sista omgången. Jag tror var 55 matcher. Och det var så att Linköping och Djurgården tävlade om att slippa och kvala. Och tävlade om den sista tionde platsen. Och jag tror till och med att den tionde platsen gjorde att man kanske inte gick till slutspel som det var då 10 lag då. Men det var en väldigt extremt viktig match då för Linköping och Djurgården och Modo mötte ju då Linköping och det här slutade med att Per Albrandt då gör 4-4 70 sekunder före slutet och den poängen då precis som du säger när skridskon gjorde att Linköping kom på plats 10 och Djurgården då som torskade sin match, jag tror de torskade med 2-1 någon borta match, jag vet inte exakt hur det var på slutet där, gjorde att de hamnade i en kvalserie. Och vad hände i den kvalserien sen? Kommer du ihåg det?
Det var 2012 det här i alla fall, ska vi säga, så inte vi får
2012,
massa arga tittare. Men det stämmer bra att Djurgården förlorade med 2-1 borta mot HV och att Modo var mot 5-4 mot Linköping där.
Djurgården åkte ur, det var det jag vill säga. Effekten av det här skridskomålet, det var ett helt okej mål, fanns parkat inte i målet. Men effekten av det här dramat blev att Djurgården åkte ur SHL.
Ja, och jag hade tippat SM-guld till Djurgården här för mig det året. Bara för att sätta lite perspektiv. Nu är jag en ganska usel tippare kanske många tycker. Men det var ändå en ganska rejäl skräll att de åkte ur, vill jag minnas.
Ja, och men den här bottenstriden var ju magisk. Nu var det kanske två lag. Växjö var inblandade att ta i den här bottenstriden men liksom vann några matcher där. Men nu har vi alltså fem lag som jag vill påstå inblandat. Och den här bottenstriden är ju ännu mer häftig för det här handlar om att ett lag går till slutspel har chansen i SM-guld. Två lag har spelat klart för säsongen och det kan ju vara skönt för lagen också att kunna satsa på nästa år då. Och två lag tvingas spela en finalserie om match av bäst av 7 där förloraren åker ur SHL och tappar 40 miljoner i centrala intäkter och så vidare. Så att himmel och helvete har den här bottensriden. Och din fråga var ju vad jag tycker eller vad jag tror eller vad jag tror ska ske. Och jag skulle bli villig att säga, jag har inte en jävla aning. Det är bara att säga så. Alltså det är, jag tror att HV har blivit så pass bra med de här värvningarna och med förändringen på tränarsidan. Lilles Lund har kommit in. Säkert bara ändrat någon liten grej. Men det har blivit lite positiv atmosfär i omklädningsrummet. Spelarna har gått samman. Man har fått in lite spets. Och man har ju vunnit också. Man har på något sätt förändrat en trend. Och man har lämnat. Jag tror att när vi pratades vid förra månaden så tror jag att de låg sist i serien. Om jag minns rätt. Nu ligger man i alla fall på en slutspelsplats. Alltså det måste ge någon psykologisk positiv effekt i det hela. Så att det enda jag kan säga faktiskt och vill säga är att jag tror att HV71 kommer på den här sista slutspelsplatsen. De kommer inte behöva vara med i den här bottensriden. I övrigt så, nej. Det är, jag vill säga att det är fullständigt omöjligt att kunna gissa och chansa hur den här bottensriden slutar.
Ja, det är det som är så tryggt när man har hållit fast vid sitt grundtips hela tiden. Det blir man kallad för tråkig då. Men då kan man hela tiden lyfta fram det. Det förändras ju inte så mycket egentligen, så man slipper hålla på och svaja. En del är ju populärt att hålla på och ändra sig 10 gånger under en säsong. Och
jag hade Oskarshamn och Leksand på plats 13-14. Ja, sen tror jag att jag hade Malmö på plats 12. Då, så att det är väl de tre lagen jag tror du skulle ha svårast. Och vilka tror du på plats 13-14? Det var
Malmö och Oskarshamn. Malmö och Oskarshamn.
Ja, och du tror de fortfarande?
Ja, jag står fast vid det. Linköping 12, Brynäs 11, HV10.
Oskarshamn hade ju de flesta där nere. Men tycker du inte att du ser att de har tryckt in lite spets i laget? Har du verkligen, tror att de har tror att de inte klarar sig av eller klarar av och klarar kvalet ändå?
Ja, problemet är väl att nej, det tror jag inte. Jag tror att det blir kval. Problemet är väl att det är inte bara de som har tryckt in, om man säger så då. Det har ju de andra lagen också gjort. Så att på det sättet så är det väl ganska break-even då. Jag tyckte att de hade tunnaste truppen på förhand. Så att det står jag fast vid. Och tittar man på Linköping sista 10 matcherna så ligger man på 1,6 ändå i poängsnitt. Och det är ju...
Håller man det
så nu har man kanske Brock Little på väg tillbaka. Och lite sådär. Man hade både Gordon och Kärki borta. Han vann mot Färjestad då. Så att Bäckman spelar igen. Be till gudarna att han håller och så. Så att, ja, det går att hitta plus och minus på alla lag där. Men grundtipset får ligga där och då får det bli det, den ordningen som jag räknade upp.
En annan händelse från förra veckan. Vi gjorde en panel på det här i Sportbladet för några dagar sedan. Men den väckte oerhört stort intresse på sociala medier som många sådana saker gör. Man diskuterar inte så ofta på Facebook eller på Twitter en snygg dragning, anfallszon och så vidare. Utan det blir lite saker som sticker ut. Det var Leon Bristedt som hamnade i en, jag vill kalla det för en situation med en HV71-spelare. Visst var det korrekt, va?
Ja, Linus Fröberg var det, tror jag.
Ja, exakt. Sonen till Oskarshamn general manager, Thomas Fröberg för övrigt. Kan inte du ta oss igenom situationen? Hur ska man beskriva den på ett neutralt sätt?
Det var väl ett 3-mot-3 jag för mig. Och det var väl, han skulle väl föra upp pucken Bristedt.
I mittzon kan man kalla det.
I mittzonen då kom han upp och där så hakar han ju i, eller tar ju i Fröbergs skridsko. Det jag ser i alla fall, benskridsko där och flyger framåt.
Ja, och en av domarna lyfte sin arm. Man ser tydligt den här röda banderollen runt biceps och det var dags att dela ut en utvisning på Fröberg. Men då sker någonting som vi väldigt sällan ser i svensk hockey, att Bristedt gjorde en typ av Mats Wilander. Det var nämligen så att Mats Wilander, när han vann sin första öppna franska back in the days någon gång på början av 80-talet, fick en jag tror det var en serve som domaren dömde ut, men han sa att den här var inne, och sen så gjorde man om domslutet, och det här var till Mats Wilander väldigt hyllad för under hela sin karriär som sport, hade väldigt hög sportmanship, och nu blev Leon Bristedt för det här att han har väldigt hög sportmanship och väldigt, väldigt bra på isen och så vidare, men kan man inte se det här från väldigt många olika håll?
Jo, och jag tycker väl att man ska vara försiktig med att dra liknelse kanske med Wilander på något sätt. Vi ska inte förakta omgång 40 i SHL, men att göra din final i franska öppna mästerskapen i ett avgörande läge kanske är, eller om det var semifinal, är ju lite annorlunda. Va? Så att, nej, jag förstod aldrig hysterin riktigt runt det där. Jag tyckte att det blev jättekonstigt, och jag tycker
och
också
som är ju, ja. om jag ska liksom hjälpa lyssnarna in på det hela, så är att Leon Bristedt är dömd 2 gånger för att ha förstärkt på iset, eller vi kan kalla det för filmning. Den ena gången påstås vara lite felaktigt och så vidare, men i alla fall 2 botar för filmning, och många tror ju att han gör det här, Leon, för att inte åka dit för en tredje gång för filmning.
Ja, först ska vi väl vara jättenoga med att säga att han den första överklagade till RF och blev friad faktiskt från den påstådda filmningen.
Han blev dömd 2 gånger av disciplinnämnden för filmning i alla fall.
Det stämmer bra, men blev friad i efterhand på den första. Så att då kan man väl frågasätta vem som gjorde fel där. Men han blev dömd också för ett år sedan ungefär, va? Med en situation med Eddie Larsson. Så det är väl den han har blivit fälld för och behövt betala för i alla fall. Den andra upphävdes ju. Jag tycker väl i grund och botten att det ska vara en utvisning. Jag har väl sett betydligt mindre förseelse som det inte har blivit utvisning på. Det är ju ändå att han får ju Fröbergs skridsko som gör ju att han stupar. Sen flyger han ovanligt långt. Ja, det kan man väl tycka.
Varför tror du Bristedt åker fram till domaren och säger att det där var ingenting?
Ja, därför jag är helt övertygad om att han är sjukt less och sårad över den här filmningsdebatten som har rasat runt honom. Han känner att jag orkar inte med en sån här analys av mitt fall igen liksom, utan vi tar bort det här och låtsas som att ingenting hade hänt. Så tror jag inte.
Det var hemskt att behöva känna så faktiskt.
Ja, men alltså filmning är ju minerad mark alla big time. Då har jag fått lära mig den hårda vägen i januari. Alltså man kan inte förstå vilka känslor det sätter i rullning när någon beskylls för filmning eller när en klubb beskylls för filmning fast inte ens är menat.
Alltså, man kan ju inte våga och nästan ha närkontakt på isen då.
Nej, och sen tycker jag också att det finns en till aspekt i det. Jag menar, får du liksom ett stopp mot fotled, mot ett knä eller kanske mot ett lår, så är det ju oftast bättre att släppa efter och liksom bara följa med än att liksom streta emot i den närkampen. För det kan ju göra att du skadar det mer också. Det kan ju också vara en reflex av att man inte vill liksom trasa sönder ett knä eller en fotled, utan att man bara ger upp och bara flyger iväg. Liksom. Så att det finns väl olika varianter i det där. Men jag tycker att det blir bättre om spelarna spelar och domarna dömer faktiskt, än att vi ska åka och hålla på med det här. Framförallt nu när jag känner att det blev ju... Ja, jag tycker ju att det är en mycket väl kan vara en tripping. Vad tycker du, Thomas? Berätta.
Vad jag tycker. Tack för den frågan. Jag tycker inte att det är en tripping. Jag tycker att... jag vill inte säga att han förstärker det hela. Men jag tycker att han borde inte ramla i det här läget. Han borde vara så vanskridskåkare så att han borde kunna hålla sig på benen. Sen så lider jag med honom om han tycker att det är så oerhört jobbigt med den här debatten. Att han måste åka och ta bort den här utvisningen. För att det blir fel på isen. Spelarna gör fel, domarna gör fel, vi skriver fel, fansen ropar fel, ja det blir fel, alltså vi kan inte ha ett perfekt samhälle, så att jag lider med honom, jag lider mest med Leon själv om han sitter och tycker att nej, jag orkar inte med den här debatten en gång till, jag orkar inte höra fansen eller få sms eller få mail eller få saker där kallas för dittan och dattan. Det vore oerhört tragiskt om hela den här stormen mot Leon har skapat att han blir så osäker ute. Det tycker jag är tråkigt och så vidare. Och det tror jag nästan han behöver prata med någon om. För att han måste kunna göra precis som han vill. Så kanske han ska tänka på lite att jag vill inte säga att han förstärker. Men att liksom försöka stå upp så långt som möjligt på isen. Jag tror att det skulle hjälpa honom längre fram i karriären.
Så kan det absolut vara, men som sagt, du var inne på det här med filmningar, det ska man inte ta lätt på den diskussionen, för då kan det, så det är, inom hockeykretsar är det absolut det värsta du kan bli beskylld för. Du kan nog bli beskylld för var som helst övrigt, men den stämpeln som spelare eller klubb, den är skyr dem som pesten, så att det blir nästan till absurdum kan jag tycka i vissa fall.
Det är så systemet då, när man... lite hänger ut spelare, det vill säga att de får 5000 i böter för filmning eller förstärkning, om vi ska kalla det för. Är det ett schysst system tycker du? Eller ska vi tänka om där så att de inte känner sig så oerhört uthängda eller någon sån där korsfästa nästan uppe på torg liksom?
Nej, men det var väl den kom väl till av en anledning, den regeln, och det var väl att man tyckte att det hade blivit mer förstärkningar, och det tror jag väl alla är överens om att vi inte vill ha. Och hittar man exempel på uppenbara filmningar, så tycker jag väl att det är ett bra sätt att man bestraffas för det. Och det är väl inte summan i sig, utan det är ju själva att du blir fälld för det. Vem som helst sen kan liksom googla namnet och filmning och så får man upp liksom det. Det finns ju alltid kvar där på något sätt och sådär. Så att det är ju därför också Bristedt var så angelägen om att överklaga till RF där första gången han blev fälld. För att man vill rentvå sitt namn då, som det heter. Så att det där är, nej men det är väl bra att vi har vi straff på annat så kan vi ju ha, så kan vi väl ha straff på det där också, det tycker jag absolut. Så det får man nog vara beredd på. Det är viktigt att det blir rätt då, bara så att man inte gör som i fallet Timrå då, om du nu ska gå på RFs linje, att man hänger ut folk oskyldigt.
Vi rusar vidare i vårt manus och vi fastnade vid en sak som skedde här i slutet av förra veckan, i alla fall mitt under förra veckan. Det blev en diskussion om en värvning. Det var schweizaren Müller som valde att lämna New Jersey Devils organisation. Han har även spelat för San Jose tidigare. En så kallad supertalang från Schweiz. Du har säkert sett honom om JVM. Abris. Han hade bud från många svenska klubbar och från Lugano bland annat. Men valde att skriva på för Leksand. Det visar senare att Leksandsbacken Fransson ska operera sportshörnia, en typ av ljumskskada, och bli borta under en längre tid. Det här tyckte många, hur ska Leksand ha råd med det här? Och hur hög lön har han? Och Brynäs sportchef Mika Sundlöv gick ut i, jag tror att det var, jag vill säga en typ av media i alla fall, och sa att den här lönen var skyhög, att han pratade om miljoner. Och sedan var det en debatt om det här, att ska Leksand sälja en till gatusten eller vad händer nu och så vidare. Varför blev det en sån debatt om den här schweizarens lön, tror du?
Ja, det är en jättebra fråga. Det är väl som med filmningar. Det är filmningar och höga löner. Det, då
och huvudtacklingar.
Ja, till viss del. Men det känns som att det ligger snäppet bakom nästan. Ja. Nej, jag vet inte. Det var ju ingen allt är ju relativt också vad man tycker är en hög lön. Sen blev det väl också, det här blev väl förstärkt i och med att ja, Mikael Sundlöv då, som du var inne på, konkret kommenterade den här spelarens lön och sa att det var, 1 miljon hade inte räckt, det var närmare 2 miljoner än 1 miljon, sa han i en intervju med GD. Och då börjar man ju räkna snabbt på fingrarna och får liksom till, jaha, den här killen tjänar 500 000 i månaden då, typ liksom med sociala avgifter inräknat. Och det kändes ju helt orimligt. Sen gjorde väl Mikael Sundlöv en pudel i Expressen där han menade på att han hade inte menat att det var en konkret, just den här konkreta spelaren, vilket han ändå sa, utan att det handlade mer om att hur det kan se ut ungefär. Typ. Jag fick inte ihop det där, så man tyckte Adam Johansson gjorde ett bra jobb där i alla fall när han kollade upp det.
Ja, det var en bra snackis, som det får vi ge Adam. Vad jag har hört från djungeltrumman så är i alla fall att Müller tjänar 105 000 i månaden. Sen får vi se hur man gör med skatten på den, med sociala avgifter och så vidare. Han borde kunna få en del i sign-on och i en del i sign-off. Det vill säga att han har inte varit i Sverige senaste 183 dagarna. Så att det kan bli skattefördelmässigt hyfsat för Leksands IF. Och värva honom istället för någon spelare som har funnits i Sverige under en längre tid. För då blir det avsevärt dyrare. Och det är väl så här som marknaden är. Man kan värva ganska meriterat, rutinerat, om en bra CV för en hyfsad peng. Jag är övertygad att Johan Fransson tjänar mer än 150 i månaden i Leksand. Det vill säga så att det bytet borde ju kunna göra att det blir mer fördelaktigt ekonomiskt i alla fall.
Ja, nu får de väl betala mycket lön på Fransson ändå, i och med att Leksand är inte lönebefriad de första 3 månaderna på honom då. Men sen kan man väl vara intressant att veta, vad är 150 en coronasäsong? Ja, vi vet ju, alltså Christian Folin skulle jag kunna jämföra med Mirko Müller lite grann. Nu har ju inte han spelat landslaget på samma sätt som Müller har gjort, men jag ville hävda att den konkurrensen på den svenska Tre Kronors backsida är tuffare än i Schweiz. Så att, och Folin tjänade 75 då i Växjö. Det blev ju offentligt när han fälldes för en slufot. Så Folin tjänar 75, Müller tjänar 150. Sen vet jag inte, kanske någon bonus i slutspel också, eller?
Ja, det kan det säkert vara. Jag vet inte vad Folin har riktigt då. Har du koll på det?
Nej, inte bonustrappan har jag inte koll på där. Om man har någon överhuvudtaget eller inte, det vet jag inte. Så att, det jag menar, man kan ju tycka att olika mycket. Jag menar, Växjö lägger 75 på Folin, Leksand lägger 150 på Müller. Ja, det kanske...
Jag kan tycka att det är lite olika uppsidor på de spelarna kanske och sådär.
Müller är lite bättre att crosschecka kanske.
Ja, i alla fall om vi ser till den första matchen. Folin hade för övrigt ett helt underbart slagskott, måste jag säga. Det var sådär... gammalt hedligt 80-talsslagskott som tog flera sekunder, kändes som. Liksom, du vet att man tar i från, men jag kommer ihåg Thomas Nord en gång i tiden. Man tar i liksom, så klubban går upp nästan ett helt varv runt och så avlossar man liksom sådär. Så sen vill jag inte säga att det var ett Shea Weber-slagskott, men det var länge sedan jag såg någon tog i och satsa så länge i alla fall. Så att det fastnade med Folin när jag såg han här i i lördags. Men menar du att det var dyrt med Müller 150 i månaden? Eller
nej. Det, ja, det kan man väl säga. Leksand är väl ett läge där man i alla fall inte behöver riskera och kvala. Och då kan man väl alltid resonera om hur man ska göra. Det lär väl landa på... Det lär väl landa någonstans mellan 500 000 och en miljon i alla fall då, med sociala avgifter och eventuella bonusar i slutspel och sånt här. Så att sen får man väl göra en bedömning själv då, om man tycker att behovet är stort att få in honom. Och sen är han ju, det är ganska mycket jobb också att få igång honom säkert nu när han inte har spelat på länge. Men det får väl andra avgöra.
Jag tror han fick en chock i lördag, som jag ska vara helt ärlig. Ja. Just möta Frölunda där det går undan och en hög forechecking och så vidare. Han måste ju fundera på... Ja. Han har kommit till egentligen.
Och det är ju
så han har inte spelat på länge, så det är inte så lätt heller att ha tajmingen och spelsinnet och allting på gång där.
Det är ju inte värsta superstaren vi pratar om. Alltså det är ju en, ja, det är ju liksom en back som har spelat en ja, inte varit någon stjärna på något sätt i NHL, men spelat en del matcher. Så, där. Så att jag tror väl att vi ska lägga ribban någonstans runt Folin där i förväntningar.
Ja. Tror du kommer ramla in, vi närmar oss den 15 februari, en vecka åt, så kommer det ramla in nya spelare, eller är det på något sätt lite mättat nu, AHL håller på att trampa igång, NHL kör, alltså att, och några kanske spelar struntar den här säsongen, man håller inte igång och sådär, eller kan det ösa in rabattspelare med röd prislapp kommande veckan?
Jag tror att du kommer få se en del spelare komma in. Kanske den värsta hysterin har varit här med tanke på att bottenlagen har fyllt på ganska mycket. Men någon spelare till flera lag kommer vi definitivt att få se. Det tror jag.
Även så men du tror inte att folk i klubbarna är rädda för Lex Stoa eller Lex Müller för en delen? Sex utvisningsminuter såg bara så där ut första matchen. Alltså att det är ju en lång startsträcka för de här killarna.
Ja, jo, absolut. Och där får man ju göra sin scouting och sin research. Och jag menar, det är ju olika på spelare och spelare. Som Matt Donovan har väl kommit in och gjort väldigt, väldigt bra i HV, tycker jag. Och han har ju inte heller varit igång. Så att, jag menar, det gäller väl att hitta. Rhett Bracciani har väl gjort det förhållandevis okej eller bra. Djurgården skulle jag vilja påstå. Liksom. Så att det gäller väl att hitta de här spelarna som kanske dels är hyfsat lätttränade, lätt i kroppen. Och sen också är väldigt seriösa och håller igång på sitt sätt. För det är klart att startsträckan blir ju kortare om du tränar regelbundet än om du hyr ut båtar i Florida. Så är det ju. Och inte tränar så mycket. Så att det gäller ju som vanligt att göra en bra scouting, bra research av sportcheferna. Så, men det ska alltid finnas en oro för att man plockar in spelare som inte är i form eller tillräckligt bra eller tillräckligt hungriga. Så att, och det gör det nog i år också.
Ja, vi får se vad som händer. Vi bör närma oss bara 50 minuter och vårt manus börjar ta slut här. Finns det något mer vi kan diskutera eller analysera eller bråka om sista minuterna här?
Vi pratade väldigt lite om själva matchen där i lördags. Jag tyckte att det var en häftig match. Det kändes som att vi direkt led in på Hellqvists uttalande där, och det kan vi liksom föra oss in på.
Men vad var det som gjorde att det blev en häftig match då? Vad tror du? Vad var det som gjorde att jag blev osans med halva släkten här?
Att du inte kunde hoppa in på tacokvällen där, eller mellokvällen där. Ja, nej, men det är ju den här kampen, tycker jag, som Leksand har
liksom närmat sig. Var det inte farten?
Jo, men farten, intensiteten.
Att det skövlade fram och tillbaka det här, och det var liksom, det var aldrig något tråkhockey. Ja, det var ju fysiskt hockey också. Alltså, det är inte så där man vill, inte det här matchen, ska vi inte trycka ut den ut överallt. Så här vill vi se hockeymatcher framöver.
Jo, gärna
för min del. Och så skickar vi Thomas Berglund till Schweiz och får någon tränarjobb där, och så tar vi in någon som vill spela sån här hockey.
Ja, men Luleå kan väl spela med intensitet också.
Jag tycker inte det händer så mycket i deras matcher. Jag tycker att det är få tacklingar och det liksom blir inte många målchanser. Jag pratade med en målvaktstränare som sa att det är alltid så trevligt att tagga Luleås matcher, för det är cirka 5 taggar per match. Sen händer det inte så mycket mer.
Nej, men de ligger högt i tabellen. Sen har de väl haft lite...
De är tunn
på forwardsidan. Nu har jag varit inne på tidigare podd. Jag menar, Manuelsson borta, Olausson borta. Man skickar Ilomäki. Olausson var tillbaka nu senast. Men alltså, man ska behöva in ytterligare en spelare och få tillbaka de här för att det ska bli lite mer svung i offensiven. Men nu kanske vi inte ska halka in för mycket på Luleå. Nej, men det jag tycker är bra med den här matchen. Frölunda är väl... de är väl bäst i ligan på något sätt att liksom hela tiden ha den här tävlingen som jag var inne på. Och när Leksand också ligger på den nivån och närmar sig den nivån mer kontinuerligt, tycker jag inte bara att man liksom tänder till för att Frölunda kommer på besök. Jag tycker man är inte där hela tiden, där man inte i underserien här man har haft lite. Men alltså man börjar närma sig den där nivån när man verkligen kan tävla med de här lagen. Och då är det ju de här sakerna som vi pratar om. Det är ju den här farten, den här intensiteten, det är det fysiska spelet, de här små, små kamperna. Inte göra de här små individuella misstagen och så vidare. Och då blir det ju en väldigt, väldigt intressant match. Sen tycker jag den steg. Jag tyckte att den blev bättre efter pausintervjun faktiskt. Jag tyckte första perioden var bra, men det var sen det
lyfte. Jag missade ju 70% rent för att säga att jag då var på väg hem från hovet. Så att jag hade inte möjlighet att se den då.
Sen är det ju otroligt med Juvonen tycker jag. Så det är, jag kan lägga mig platt och säga att jag hade inga höga tankar om den här målvakten. Jag hade inte det, och framförallt inte att han skulle ha stått, liksom, stått 38 matcher eller någonting nu och gjort det bra i 30 åtminstone av dem. Liksom. Så just att han är bra match efter match efter match, det tycker jag är, jag vet inte vad de har gjort med han. Det är ju Löfven och han juniormålvaktstränare som jag tappar namnet på nu, man får ju bara, jag såg inte det i honom som målvakt, inte för en sekund.
Jag tror han trivs och står väldigt mycket också, att han har inga problem med det. Han fixar det rent fysiskt och mentalt och så vidare. Han är ju inte den här, vad ska vi kalla för, han är absolut inte en Henrik Lundqvist i intervjuer eller när han möter sponsorer eller i gruppen och sådär, utan jag tror att han håller för sig själv, sitta i campingstugan där ute på Leksands resort och ta det lugnt, och sen när det är match blir det här monstret längst bak. Jag håller väl också med om att jag vet om att när Mora värvade honom för många år sedan så fick ju både du och jag signaler från Finland att det går inte att vinna någonting med Janne. När det är viktiga matcher så viker han ner sig. Sen kan vi diskutera om match 37-38 eller vad nu är i grundserien i en viktig match. Han har ju fortfarande inte sett till att han, ja, Mora åkte ur med honom i fjol, så behövde Leksand spela något kvalspel. Han har inte vunnit slutspelsmatch ännu i Sverige och så vidare. Vi får se när nästa prövning kommer. Men han är en stor anledning till att Leksand exempelvis inte behöver vara orolig för att komma på plats 13 eller 14 den här säsongen.
Sen kanske man måste göra någon lösning där, för jag vet inte hur länge han ska orka stå så här. Man måste ju ändå ha målvakt som man kan avlasta på. Och det känns ju som att...
Ja, jag har ju vänt på Stena där och de säger att de har en lösning. Och sen så på en träning, om jag har förstått rätt, så stod Daniel Gunnarsson i mål. Backen.
Ah, det är så de har tänkt lösa det. Det är därför de har värvat Müller också då, för att bredda backsidan när Gunnarsson hoppar in i mål.
Jag säger inte att det är så, men det kan ju vara att han vill ha roligt, och du vet, det är alltid kul att sätta på sig mycket skydd på något sätt. Du har väl också lekt någon gång att nu ska jag stå i mål. Det kan ju vara en sån grej, men jag hörde att så var det någon som, jag tror det var Levén som stod och drog one-timers på honom så här. Det kan inte vara så svårt att rädda dem kanske, men det kan ju vara en lösning att han har kanske som i pojklagssidan stått och så vidare och har någon fallenhet för det. För det här är ju en tanke för att kanske bli som en backup till Porsche om han får hoppa in i målet och sådär. Inte vet jag, eller så ska de köra Gunnarsson. Det vore ju helt otroligt. Men har du varit med om att en utespelare ställer sig mål? Förutom vi pratar om uthåll så händer ju säkert det. Men har du varit med om på riktigt stor nivå att en spelare...
Bara ismaskinsförare faktiskt.
Ja, just det. Du tänker på NHL där? Eller?
Ja, jag tänker på NHL där.
Chicago där,
ja. Ja, men det har säkert hänt. Vi kommer ju bli uppätna nu, för de kommer att slänga exempel på oss när det har hänt med utspelare. Jo, men det skulle jag säga att jag var med om. Så är jag nog safe faktiskt. Ja. Så ska jag ta och googla upp
och du säger det. Samma sak. Jag har också varit med om det. Säkert, ja, det har säkert hänt någon gång i alla fall.
Ja. Nej, men du kan ha ett skop på gång där med Gunnarsson i mål. Vi kanske ska...
Ja, men det har stått... Jag har läst någonstans, jag har lyssnat någonstans att vi inte är först med det som vanligt. Vi är gamla gubbar här, vi är aldrig först längre.
Aj, aj, aj. Du, Skellefteå då, 11 raka.
Ja, precis. Man har ju funderingar på om Färjestad och Leksand skulle ha en chans att komma i fatt lag 6 eller lag 5 och så vidare. Men det känns som att de lagen ovanför där bara vinner och vinner hela tiden. Det är ruggigt imponerande. Och Oskar Möller, som vi säkert var lite tuffa mot som många andra här i höstas, kliver ju fram och visar att över tid så är han en fantastisk målskytt och framspelare också. Så att nej, men de blir att leka med också. Om vi ska bjuda på några silly season-rykte så ryktas ju om att det är på gång en stor bomb till Skellefteå. Vi får inte fram några namn här, men att någonting ska hända där uppe. Och om de får in ännu mer spets så undrar man ju hur farliga kan inte de bli i ett slutspel. Hur långt tror du de kan gå?
Semifinal. Ja. Som längst. Ja. Säga. Nej,
jag tycker att det är väldigt ovisst allting där uppe. Mm. Jag tycker att det är tabellen den här säsongen. Jag är så fascinerad över bottenstriden. Jag är så fascinerad över toppstriden. Nu är det ju lite, skulle ju vara roligare om det var tokjämnt överlag. Men det skiljer ju faktiskt över 40 poäng här mellan, eller skiljer 40 poäng alltså exakt mellan lag 10 och lag 1, och det är ju en ganska stor skillnad. Men jag vet inte om när vi ändå har gått 40 matcher, en del spelar 42, en del spelar 35 när vi poddar, om vi varit med om att det är så många lag som liksom är inom få poäng inom topp 5 och så många lag som är inom samma poäng radio, om man kallar för det, på plats 10-14. Det är så fascinerande, för det är ju det här som är essensen i det vi håller på med. Det är tabellen på något sätt som alla människor utgår från. Resultatbörsen på näst sista sidan, det är på något sätt det viktigaste i det hela. Den här spänningen, rädslan och speciella känslor när man vinner och kanske slipper ett kval, eller när man tar den sista slutspelsplatsen. Sen vet inte jag hur det här strecket mellan lag 6 och 7, hur hett det egentligen. Men när vi har en levande tabell som fascinerar och kollar på Sportbladets live-tabell under en omgång. Tänk om det här lever kvar fram till omgång 52 här om några veckor. Vad häftigt det vore. Då måste vi gå ut på arenorna också. Eller ska vi kolla framför tv också och fortsätta med det och se, följa spänningen därifrån. Vore det inte häftigt att få vara på plats och se två lag som kanske jublar också. Det kan ju vara en sån match. Man får välja en sån match där båda lagen blir vinnare. Vi ser att HV tar sitt slutspel. Malmö kanske räddar sig kvar i sista omgången. Och så får vi se två lag stå och jublar på isen. Det vore väl vackert.
Ja, absolut. Vi är väl ute på arenorna. Lite grann i alla fall, minst då. Även om vi försöker resa säkert och sköta oss övrigt, så är vi ju faktiskt då. Och ser en del livehockey i alla fall. Jag är ute och ser lite grann. Men det blir säkert ännu mer mot slutet här. Och intressant också att se om Djurgården dras in i den här bottenstriden. Eller hur det blir.
Ja, Djurgården blir det också ett lag som vi ska hålla koll på kommande tiden. Det är Beijer Hockey Games den här veckan i Malmö har den flyttat. Jag är inte på plats, du är inte heller på plats va? Eller hur va?
Alltså, inte vad jag vet. Inget...
Nej. Jag pratade lite med Garpen och Linus Hugosson förra veckan. Eller hade sms-kontakt med dem och de sa att det blir ingen närkontakt med spelarna. De går in i en bubbla, 3 kronor. Så att egentligen så finns det ingen mening att vara där. Då får man sitta en loge i Malmö Arena och kolla på hockey och inte göra några intervjuer efteråt och så vidare. Så att då tycker jag det faller lite på att vara på plats. Lite tråkigt, för det är en ganska rolig turnering. Det är ganska mycket roligt snack runt den. Det brukar alltid vara lite spelarvärmningar och tissel och tassel och så vidare. Jag kan tänka mig att de som är uppe på plan 12 eller 13 i det här jättefina hotellet där vid Malmö Arena, så kommer nog en del agenter kunna liksom skvallra om lite övergångar och så vidare. Men ja, vi får göra vårt jobb från distans och via telefon och via Teams och via TVn och så vidare.
3 rätt häftiga SHL-matcher också den här veckan när det brukar vara helt uppehåll. Ikväll måndag då, om ni lyssnar på det här redan idag, så är det HV Brynäs. Imorgon tisdag är det Djurgården Malmö och på torsdag är det Brynäs Malmö.
Brynäs mötte Malmö 2 gånger på väldigt kort tid. Där.
Det var HV också 2 gånger på kort tid. De har HV igen sen efter uppehållet där. Eller lilla helgvilan där. Så att,
Så när vi kommer tillbaka faktiskt innebär att tabellen nästa måndag när vi är tillbaka så ser tabellen ganska jämn ut. Då har de flesta lagen spelat upp mot 40 matcher och 41 matcher. Så att då har vi en tabell i harmoni också. Och innebär att du kommer sluta lägga ut den här poängsnitttabellen på sociala medier?
Nej! Den kan man ju inte sluta med. Den funkar ändå. Så länge det inte är helt jämnt med omgångar så kommer man fortsätta och peta ut den.
Ja, vad bra. Vi är uppe på en timme nu och det är dags att lägga på och rusa vidare i vår vardag och försöka ta fram bra, vettiga texter och filmer och på andra poddar till er, ni som lyssnar på oss och tittar på oss och läser oss och er belåtningar. Ha nu en riktigt skön vecka. Thank you.